Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla knoppar runnit svälla.
Radio Mises 138. Idag är det den 11 april 2021 och jag har Nicodemus med mig.
Tjena.
Tjena, tjena. Idag ska vi prata om globala värderingar.
Yes.
Vad tänker du?
Ja, det jag tänkte är att vi måste någon gång fördjupa oss och ta upp. Nu har vi berört ämnet tidigare, men det jag tänker på det är ju att vi har tidigare pratat om fenomenet det som kallas för social ingenjörskonst, det vill säga att man konstruerar en välfärdsmodell som man sedan knyter samman med statens våldsmonopol och så. Men idag så borde man kanske ännu rättare prata om global arkitektur, tillkomsten av, som vi ser i hela västlandet, globala storstäder med där man samlar, som präglas av många etnicitet, man samlar hela världens etniciteter i stora städer med i det, alltså ser man denna västländska landskapet, alla möjliga religioner, och varför man ser detta som ett ideal helt enkelt. För det finns ju de som faktiskt ser det här som höjden av mänsklighetens utveckling, så att säga. Annars skulle man inte förorda det hela. Och det ämnet tycker jag är intressant och fascinerande. Så jag har försökt att studera olika alternativa perspektiv på de här städerna. Man kan ju se det. Dels har vi Manfo då, kritiken av storstaden som fenomen i sig. Och varför den typen av arkitektur som präglas av storstäderna också speglar en typ av andlighet. En inre anda där man eftersträvar kvantitet framför kvalitet. Man ser detta bland annat i modern arkitektur där man förordar där jag har fenomenet att arkitekterna själva gärna bor i små pittoreska mindre samhällen med vackra hus och som är anpassade mer för människans behov, medan de bygger för alla andra, som att de bygger i större, att de tänker då kvantitativt och bygger då miljonprogramsområden och i synnerhet i Sverige ser vi det. Och om man då förenar det med det vi har sett från 60-talet och framåt, att om man tar det svenska miljonprogrammet till exempel, att de som man huserar i de här områdena är ju ofta då, ja, hela världens befolkning. Man eftersträvar att samla alla människor som på vissa koncentrerade ytor, och därifrån så säljer man in detta som ett, för allmänheten säljer man in det som ett humant, alltså ett humanitärt projekt. Så ja, det är ungefär så jag tänkte vi kunde prata lite grann.
Man undrar ju alltid, finns det en plan bakom det här, eller är det någonting som sker naturligt på grund av några skruvade incitament? Jag menar, det började ju inte som, miljonprogrammet började inte som okej, nu ska vi bygga mångkultur.
Nej.
Utan det började ju med en politisk idé om att det plötsligt saknades 1 miljon bostäder.
Ja.
Och så ska man bygga det här på 10 år. Var den kalkylen kommer ifrån, det kan man ju fundera på. Hur plötsligt kan saknas 1 miljon bostäder.
Ja.
Jag skulle kunna säga så här, det saknas idag 2 miljoner bostäder.
Ja.
Därför att det beror helt enkelt på priset.
Mm.
Ja, om det skulle kosta 500 kronor att hyra lägenhet per månad, då skulle vi säkert ha ett behov på 2 eller 3 miljoner bostäder. Så att,
ja.
Det här att det saknas eller ett underskott på bostäder, det liksom hänger ihop med vad kostar det? Och vem ska betala?
Mm.
I alla fall så var det då en politisk idé om att det saknas massa bostäder, och så byggde man de här då. Och sen har ju socialister någon slags fetisch för vad de menar ekonomisk rationalitet.
Mm.
Och då är det ekonomiskt rationellt att bygga de här så billigt som möjligt med gråa betongblock. Det är ändå bara pöbeln som ska bo där i när de inte är på fabriken. Och med tiden så flyttar då svenskar ur de här, och så står de tomma och kostar pengar för kommunerna, de kommunala bostadsbolagen. Och sen kommer då staten med invandringsprojektet och en liten penningpåse och säger att om ni tar emot Mahmoud här och hans tre fruar och åtta barn, så får ni pengar under 2 år. Ja, men det är jättebra, då kan man liksom tjäna lite pengar till kommunen på de här bostäderna. Och sen efter 2 år så har ju han jobb och försörjer sig själv och betalar skatt och så.
Mm.
Och sen så gick den, så blev det inte riktigt som man trodde då. Och sen har vi nu fyllt de här områdena med främmande folk då. Det är väl lite grann så som jag ser på det hela, men finns det en plan bakom det här också, tror du, eller?
Det är intressant att nu pratar vi om man ser på de västländska städerna, vi ser på London, vi ser på New York, vi ser på Paris, vi ser på Berlin, vi ser på huvudsakligen västvärlden, vi ser på Stockholm. Så är det ett liknande fenomen som framträder i alla de här städerna. Och även mindre städer i de här länderna. Birmingham. Och det är ju att man har de likheter vi ser är att det inte bara liknande ekonomiska såklart och socioekonomiska strukturer som finns på sina håll. Även om stadstyperna skiljer sig åt. Stockholm är till exempel byggt som en satellitstad. Det vill säga att det är små områden som är koncentrerade som cirklar till större områden, större innerstadskärna. Även om städerna kan se olika ut hur de är utformade, så är det samma, så är det liknande sociala fenomen som man ser i städerna. Och där man har de facto byggt och konstruerat små miniformat av världen i stora samhällen. Och det här har pågått i olika länder under lång tid, såklart. Frågan är ju då, vad är det som, finns det någonting som driver det här? Ja, om man ser historiskt på antiken så förekommer samma fenomen där. Att när där är kapital samlas, där det blir, och teknologi, så samlas människor eftersom där finns det arbetstillfällen. Så var det i romarriket definitivt, och alltså Roms medborgarskapsidé. Många till exempel Gibson, som har studerat Rom, en av de saker som, och Roms fall, en av de saker han nämnde var ju det att det var ju för lätt att bli romersk medborgare. Det var en av de orsakerna som gjorde att så att säga, det gick inflation i vem som kunde bli romersk medborgare. Det var en av flera saker han nämner då i samband med då romarrikets uppgång och fall. Men i modern
och med det här, och med det här medborgarskapet så följde då rätt bröd och skådespel då på skattebetalarnas bekostnad.
Ja, precis. Och det får man...
och inte bara det, också politiskt inflytande i sig kommer.
Ja, politiskt inflytande och medborgarskapet har ju alltid varit förknippat med rättigheter. Och när det moderna medborgarskapet växte fram, var kommer det ifrån? Ja, självklart, vi har pratat om det tidigare, att den franska revolutionen sitter igen som det moderna medborgarskapet är födelse. Och det är, vad hände i Frankrike där? Jo, om man ser på religioner och etniciteter som fanns i Paris och Frankrike just då. Men de var ju framförallt, mångfalden var ju såklart störst i Paris vid den här tiden. Inte ute på den franska landsbygden. Så gav man, det nya medborgarskapet medförde att man gav alla de som bodde i städerna lika rättigheter. Så att det finns en jämlikhetstanke i medborgarskapet. Liksom det fanns en jämlikhetstanke i det romerska medborgarskapet. Ekonomiskt så kan man ju se att i modern tid så har det funnits väldigt starka incitament. Att den här frågan har drivits av vissa synnerligen utan att vara allt för konspiration. Alltså det här är ingen konspiration, utan det är ett faktum är att det är så att de här frågorna har drivits av kända internationella krafter som har samlat både ledande företag och politiker i västvärlden. Och där man har både sett politiska liksom ekonomiska fördelar med att skapa globaliserade samhällen och globaliserade stadskärnor, en globaliserad ekonomi. Dels för att man tror att man samlar kompetens från alla möjliga världens olika håll på ett och samma ställe. Man har en sån idé, dels för att arbetskraften såklart är billigare om man har förenar det här idealet med fri rörlighet eller nästan till fri rörlighet. Och för det tredje då så ser man inga politiska problem. Man ser människor som rakt av utbytbara med varandra. Konsekvensen som man däremot ser, det är mänskligheten och människan, det är ett väldigt farligt, på ett sätt farligt begrepp, eftersom man betonar just, när man pratar om människa och mänskligheten så begreppet rymmer ju så pass mycket att det egentligen borde, om det är något begrepp som borde dekonstrueras, så är det just begreppet människa och mänsklighet. Så tillvida att man måste ta större hänsyn till det som kallas för differens. I den verklighet vi lever så är individer olika. Religioner är olika. Kulturer är olika. På individnivå så är individer olika. Och de motsättningar man ser till exempel i Sverige härstammar ofta från de här differenserna som finns mellan kulturer, religioner och grupper. Så att där på en nivå är det rätt vanskligt, ska jag säga, att man har en ganska naiv antropologi eller naiv människosyn när man tänker sig då hur det här samhället ska fungera och skapas. Så det finns en kritik där. Det andra är att om man nu förordar någon typ av att man samlar grupper, då borde det i så fall ske frivilligt, för att jag tror nämligen att människor är ytterst kapabla att själva bestämma och själva kunna definiera vilka de vill bo tillsammans med. Men här har det snarare varit så att man har berett marken för politiska incitament, ekonomiska incitament och politiska lösningar som har gjort att människor på ett sätt kan samlas och koncentreras på ett och samma ställe. Och det är väl det som är rätt unikt.
Vad libertarianer brukar ju anklagas för att vara kulturellt naiva. Men när jag lyssnar på dig här låter det nästan som demokrater är mer naiva. För libertarianer säger ändå okej, vi sköter själv, men demokrati går ut på att folk med helt främmande värderingar plötsligt ska ha rätt att bestämma över dig. Och det känns ju oerhört naivt att det skulle kunna fungera fredligt.
Ja, alltså det vi säger är att det som händer om du lämnar människan fri snarare än att du har ett EU eller en stat som bestämmer åt människor och har olika ideal om asyl- och flyktingpolitik eller immigrationspolitik, det är att du får en jämvikt i rörelser och relationer som du inte skulle få annars. Och det skulle i sinom tid leda till att man fick mer harmoniska samhällen, så att säga. Eftersom människor föredrar att naturligtvis att bosätta sig med dem som de vill bo tillsammans med. Och Medan om du däremot påtvingar städer och samhällen mångfald, så får du oftast konflikter, eftersom vissa grupper på grund av differens, skillnader mellan grupperna, inte vill bo tillsammans och inte kan bo tillsammans. Så, vilket hela världshistorien på ett sätt är en sorglig påminnelse om. Mm. Och det handlar inte om någon form av missunnsamhet eller så, utan allt för många tragedier i mänsklighetens historia har utspelat sig på grund av att man inte har respekterat differenser mellan människor. I Sverige så kan man se detta i det fenomen som man såg i senaste valet till riksdagen, där man i vissa riksdagsledamöter, att man kan prata om då fenomenet med klanröstning, eller att man får en etnokrati snarare. Det vill säga den moderna demokratin är uppbyggd på individualism i den mån att varje individ ska själv bestämma vilket ett politiskt ideal eller ett parti eller en ledare eller någonting som är baserat på ekonomi och värderingar i alla fall som man röstar på och som man anser att det här känns toppen. Det fenomen man ser med klanröstning är snarare då att man röstar utifrån andra, något helt annat som har tills nyligen varit rätt obekant. Det vill säga man röstar på den kandidat som delar ens religion, eller man kommer från samma land eller kultur ursprungligen. Då. Och det är någonting som mycket väl kan hända, jag tror, i det hela. Och som vi sannolikt kommer att få se mer av. Du postade nyligen Miljöpartiets lista i Umeå till exempel. Som jag tyckte var ett ganska talande exempel på just det här.
Ja, är det så att de här nysvenskarna är väldigt intresserade av demokrati, eller har de liksom brist på sysselsättning, vill engagera sig och förbättra, eller så att de försöker värna sina egna intressen, vad tror du?
Jag tror att det är som, om man ser i andra länder, om man ser på Irak, som det såg ut även under Saddam Hussein, alltså även Syrien, när olika grupper, de har varit före Europa med att ha på ett sätt, ja, mångkulturella samhällen eller samhällen som präglas av långa historia, våldsamma konflikter mellan religiösa grupper och mellan etniciteter. Oftast förtäckt genom religion, och vad som är hönan och ägget vet man inte alltid. Men i alla fall konflikter, om man ser på Syrien och Irak för den delen. Där ser man ju att etnicitet och religion blir en faktor som folk röstar utifrån. Och man har, under Saddam Hussein så fanns det exempelvis, han hade ju under en viss tid en kristen utrikesminister och som på samma sätt ser man det i Syriens parlament, och man har ju som valt att ge minoriteter i de här länderna, för de är i vissa fall, man ser ju då att det är självklart för de som shiiter i Irak skulle aldrig rösta fram en sunnitisk regim. Skulle rösta, eller rösta på kandidater som har sunnitisk religion. Och vice versa. Och samma sak i Syrien. Alaviterna skulle aldrig rösta fram en grupp, en politisk grupp som skulle kunna bli deras gör att deras egen grupp förlorade makt i landet. Nu råkar det vara så att president Assad tillhör aleviterna, och det är de som har haft makten i Syrien. Och det är en konstruktion som har uppkommit under lång tid av etniska prövningar och motsättningar. Och då får man komma ihåg också att vart hundrade år eller till och med oftare så har det skett små mindre massakrer och trots de här konstellationerna, där, eftersom man har haft grupper som inte har varit nöjda med fördelningen av liksom makt i de här länderna. Och det här är relativt ett nytt territorium för Europa och för Amerika. Mm. Jag tror att de som har haft den här visionen, och också politiskt, för jag är helt övertygad om att eller det man ser när man läser, om man har läst, det är att det finns grupper som politiskt och ekonomiskt förordar globalisering och har drivit en sån här linje. De har gjort det genom olika internationella sammanslutningar där eliter som tillhör både medievärlden och företagsvärlden och den politiska eliten har samlats för att ha gemensamma agendor, helt enkelt. Och de agendorna, om man går in och skådar dem, så ser man att det som präglas där, det är dels då en ganska naiv antropologi och syn på humanism utan större hänsyn till djupa differenser mellan grupper. Samtidigt som man då också har ser då att det finns politiska och ekonomiska motiv till att skapa de här städerna, den här typen av samhällen.
Det kommer så att städer mest som drabbas av
det. Dels så är det lättare att motivera förflyttningar, alltså om det finns rika om, alltså det var ju det som jag nämnde som Rom som exempel, att människor frivilligt vill bosätta sig i områden som präglas av större grad av kapitalintensivitet eller att det finns större koncentration på kapital. Det gör att människor är intresserade av att flytta till storstäder. Det är en av främsta anledningarna till att de gör det. Eller att de där i någon mån åtnjuter då politiska fri- och rättigheter och kan liksom överleva sin grupp. Det som däremot skiljer det här från organisk migration, det vill säga helt frivillig migration, det är att väldigt mycket av den immigration vi ser idag är politiskt konstruerad. Så att man har skapat strukturer för asylmottagning, migration och gett olika särrättigheter. Man har haft identitetspolitiska grupper som har drivit starkt särintressen för att åstadkomma olika typer av skjutningar här och i de här städerna. Man har också ekonomiskt finansierat eller man har haft välfärdsstater som har i stort sett strösslat pengar över vissa grupper för att åstadkomma den här situationen.
Mm. Ja, hur ser framtiden ut här?
Jag tror att vi kommer se mer av det som vi såg i det senaste valet, att det finns ju litteratur som har skrivits nu om alltså klankulturens framväxt och så. Men ytterst sett så handlar det ju om det finns ingen politisk vilja att gå en annan väg, så att säga. Man är fast det här har blivit en form av nästintill statsreligion på många sätt att driva den här frågan. Men att vi, om vi kan prata om etnokrati, det vill säga att man kommer få se mer då av grupper som före idéer, och alltså före att det är den politiska partiet är mindre viktigt. Huvudsaken är att oberoende av ideologi så är det viktigare att det är rätt typ av människor som man röstar på i stat och politik.
Så det är alltså inte ett omsorg om miljön som gör att det är ett populärt parti för...
Ja, du menar, jag har pratat om Umeå. Jag tror inte enbart att det är den frågan som jag kanske har fel där, för jag har inte analyserat så undersökt verkligheten. Men jag tror inte, om man ser på Jag tror inte att det är alltid, jag tror inte att det är en avgörande fråga, utan jag tror att det kommer, liksom man har sett det i de exempel jag nämnde förut, att man röstar utifrån grupp snarare än en grupptillhörighet snarare än idétillhörighet eller ja. Partitillhörighet.
Ja, så är det. Givetvis. Mm. Ja, finns det någonting vi kan göra åt det här, vi som inte är så förtjusta i det?
Ja, det stora problemet är ju alltid att oavsett om man nu pratar om internationella företagsledare eller politiker och media som har i högsta grad varit påskyndat och den här processen, så måste de alltid arbeta genom politiska strukturer för att kunna åstadkomma någonting. Och för en libertarian så är det uppenbart att det är de moderna moderna staterna som, om man tar vaccinationsfrågan, så är det också ett riktigt bra exempel på det, att de som på något sätt inte vill ta vaccination eller som ser att det här är inte nödvändigt, det här väljer bort, kan till sist inte göra det så länge som vi har, eftersom det finns etatistiska strukturer som till sist tvingar dem att det är klart du kan välja att inte ta vaccination, men då får du inte åka utomlands, då får du inte till och med rösta i allmänna val eftersom du är säkerhetsrisk, eller du kan smitta ner andra i vallokalen, eller du får inte, vi kan begränsa dig på olika sätt, så och allt detta är en konsekvens av att det finns etatistiska strukturer som möjliggör tvång, och det är exakt samma problem vi ser med det är de här strukturerna som möjliggör för grupper att tänka etniskt eller tänka religiöst när de försöker skaffa sig en plats eller en maktposition i staten och i civilsamhället. Och jag klandrar dem inte alls, för varför skulle man inte, alltså på ett sätt, det är ju rationellt att vilja expandera sin egen eller gruppens intressen.
Men ja, de som man ser klandrar, det är ju de som tillåter att det här sker.
Ja.
Alltså våra egna.
Ja, precis. Men man gör detta i en individualistisk kultur som inte har denna typ av traditioner som vissa av de länder som Irak och Syrien där de här gruppernas balansen, maktbalansen mellan olika grupper har varit det som tjänar politiken under flera hundra år. Och att man ser ju detta i Jugoslavien, att när Tito kunde hålla samman Jugoslavien med järnhand under en överideologi som var då en form av kommunism. Men så fort den här överideologin och staten vittade sönder så uppstod inbördeskriget och etniskt revirpinkande igen. Och då får man komma, för libertarian så betyder inte etnicitet i sig, behöver inte betyda, alltså politiskt betyder inte etnicitet någonting, men man ser konsekvenserna av etnicitet och religion när man blickar ut över världen och ser hur politiken faktiskt fungerar i de här kulturerna. Vilka spänningar som faktiskt kan uppstå på grund av att man inte låter människor lämna människor i fred, eller att grupper inte lämnar varandra i fred. Och att staten där blir det är där man konkurrerar makt och inflytande. Om det finns en stat så är det klart att det är den man använder för att framhäva sin egen intressen.
Just det. Ja, det är som vanligt. Det är staten som är problemet här.
Absolut. Absolut. För att...
Sen har vi den faktorn nu att allting blir mer och mer globaliserat. Det här som foliehattarna har talat om i så många år, det här med den nya världsordningen. Det blir ju allt mer uppenbart.
Ja, det är inte
så mycket. Migrationsfrågan är ju en av deras hjärtefrågor också. Både på EU och FN-nivå. Och det ska ju tydligen övertrumfa lokal lag också.
Ja. Och det var det som man... Det var det som föranledde Brexit. Och man trodde inte att Brexit skulle kunna ske eftersom det var... det fanns inte en politisk... man trodde inte på det från globalistiskt håll, så att säga. Men det som händer när man leker och spelar med människor på EU-nivå i det här, eller Jean-Claude Junckers nivå, är att på samma sätt som arkitekter helst vill bo i, om de själva får välja i mindre hus och trygga lokalsamhällen, om de fick välja själva, eller på samma sätt som de flesta vill välja en bra skola för deras barn, på samma sätt som småskalighet är det de flesta föredrar, och lokalt självbestämmande, så finns det då de som tror att för alla andra, eller när de tänker politiskt, så tänker de inte så för resten av mänskligheten. De tänker så privat, men inte politiskt. Och i deras... Och då blir det lätt, det är samma, vi hade den här diskussionen om sjukvård och skillnaden mellan sjukhusen i Tyskland och Sverige också, att det är sjuk. Alltså, man väljer ofta stora strukturer för de är lättare att kontrollera. Så att på EU-nivå så är Sverige bara en bricka i spelet. På nationalstatsnivå så är det kommunerna som är brickor i spelet. Och ju mer makt som koncentreras uppåt, desto mer tenderar hela länder att hanteras som just... Ja, senast nu när man skulle fördela pengar för då coronastöd, alltså att stödja då framförallt sydeuropeiska länder med pengar från Tyskland och Sverige och andra då. Där så är inte äganderätten som ligger på ytterst på individen särskilt stark. Den är faktiskt helt satt ur spel. Vaccinationsfrågan på EU, när den kommer upp på EU-nivå så är den, och även på nationalstatsnivå, så är det inte, har inte individen rätt till självbestämmande längre. För att man har skapat strukturer som gör det lätt att manipulera och kontrollera hur människor faktiskt handlar. Migration är i sig inte ett problem så länge det sker på individnivå eller som utbyte oberoende av grupp och religion. Ingenting av det jag har sagt hittills ska tolkas på något annat sätt. Problemet blir när man har stater och EU och FN som kontrollerar migrationsströmmar och gör att både migranter och de som tar emot påtvingas normer, värderingar, kulturer och etnokratiska lösningar till sist för att skapa harmoni med olika grupper. BLM-rörelsen är också ett exempel på en sån utveckling. Jag ser inte det som något positivt eller eftersträvansvärt i sig. Att konstruera samhällen oberoende av individuell valfrihet och frihet. På grund av de motsättningar som kommer av det, helt enkelt. Det är inte en folighetsteori att man ser att det finns politiska viljor bakom FN. Det är inte en folighetsteori att se att FN existerar idag som organisation. Det är inte en folias teori att se att EU expanderar. Och man hade kunnat anklagas för att vara en foliehatt om man hade sagt att på 60-talet att EG skulle utvecklas till ett EU med egen armé och som skulle tvinga med människor att efter att betala för andras vaccinationer, att man skulle ha en välfärdsstat och skatter på Europanivå. Då hade man blivit klassad som en folighet på 60-talet. Men om man snarare ser det som... Man kan se det rent rationellt att stater tenderar att expandera. Och det är politikers... det finns ingen stat som inte har eftersträvat mer makt, mer inflytande och fler områden där man kan, där den kan expandera på.
Nej, så är det. Men för att förstå det så krävs att man har lite historiskt perspektiv och lite förutsägelseförmåga, lite fantasi.
Ja.
men det är tyvärr en bristvara.
Men jag menar, trilaterala kommissionen existerar. Alltså, jag menar, de här organisationerna som jag nämnde, de existerar. De utövar reell politiskt inflytande. Men jag tror att i synnerhet så delar ju där, när Ron Paul fick samma fråga så sa han någonting väldigt klokt, att det är en, i första hand så är det en idéernas konspiration, att det finns eliter som inte bara är övertygade om att de gör saker för att det gynnar ekonomiska och politiska strukturer som de vill se i verkligheten, utan också för att de faktiskt, många av de här tror faktiskt att de gör någonting gott. Men de gör detta eftersom, som jag skulle säga, de har brister i deras världsbild. De ser väldigt förenklat på både människa och samhälle och på och saknar oftast historiska kunskaper. Och ibland tror jag att det handlar om en så enkel nivå att de som har drivit vissa idéer har varit drivna av genuint vad de tror, ja, idéer som de har trott på. Men de här idéerna var väldigt dåligt formulerade. De har varit dåliga filosofer helt enkelt. Så att, ja. Jag tror att det ligger på den nivån. På samma sätt som, alltså, invasionen av Irak var väldigt dåligt informerad. På grund av att det fanns oerhörda brister i analysen av vad man av det hela. Och så om en vän till mig som kan arabiska och persiska sa att, nej men han vi pratade om det, vad var det som gjorde, var det intressen, pekuniära intressen utifrån olja, eller var det bara för att hämnas som man invaderade Irak, eller var det för att det fanns massförstörelsevapen och faktiskt trodde på det, eller vad var incitament, vad var skälet? Ja, i hans världsbild och i hans analys så handlar det till stor del om att det är väldigt illa informerad analys av hur de här länderna faktiskt fungerar. Det är få som kan arabiska i staten. Alltså det är en etatistisk inkompetens. Man ska inte underskatta den när det kommer till sådana här frågor. Så att det behöver inte alltid vara en ond vilja bakom eller så, utan det kan vara en god men nej vilja i kombination med dåliga idéer.
Nej, men jag är i uppfattningen att de flesta är bara, vad man säger, kallar de nyttiga idioter och tror att de gör gott.
Ja.
Och de flesta svenska politiker är nyttiga idioter. De tror att de gör gott. Det finns ett fåtal. Jag skulle tro att Carl Bildt, Reinfeldt, några stycken som förstår vad som pågår. Men i övrigt så är det, tror de att de gör gott.
Jag tror till och med att Reinfeldt tror att han, alltså de är ju väldigt inspirerade, både Bildt och Reinfeldt, av vissa kontakter, internationella kontakter. Och att även om de kontakterna i sin tur har en dåligt informerad världsbild, så vill man gärna spela i den ligan, så att säga, i bland sina kompisar. Om du blir inbjuden till Bilderberggruppen, eller om du blir inbjuden till...
Vem vill inte vara med i hemliga sällskap om man blir inbjuden? Liksom.
Ja, precis.
Lite speciella utvald och så.
Och nu får vi definitivt foliehatten på som andra här som tror att vi har blivit konspirationsteoretiker. Men det får vi liksom ta, Klaus. Men det faktum
alltså, tror man inte på konspirationer då...
Ja, men här handlar det ju helt enkelt om att det är en grupp som inte är övervakad av media och som träffas regelbundet och som samlar världens politiska och ekonomiska eliter. Vad är det som inte är intressant i vad de pratar om och så? Varför är det inte intressant att Urban Ahlin Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf med flera har varit inbjudna till det här sällskapet. Vad är det som gör det ointressant? Man rapporterar ju om hur det går för Miljöpartiets partikongress. Varför kan man inte rapportera vad som är mindre intressant i jämförelse med vad man pratar om på de här sammanslutningarna? Så det är bara... Jag ser det utifrån det perspektivet att det finns ingen medial övervakning av det hela.
Nej, det senaste World Economic Forum där de planerar vår nya Great Reset och allt nytt som ska, den nya världsordningen som ska läggas.
Ja, precis. Och det här är ju en verklighet som libertarianer har faktiskt inte sett under väldigt lång tid. För att det är samma, om man nu ser på, det finns en symmetri mellan Murray Rothbards kritik och Federal Reserve och som består, som är en privatägd bank som ägs av flera av fem privatägda banker. Och deras rätt att trycka pengar, fiat pengar. Och vad det är för ekonomin och valutapolitiken är precis vad det här är som vi pratar om nu för den internationella politiken, för vaccinationer och för migrationspolitik. Det är precis samma sak. Man kan prata om fiat-migration. Det är alltså migration som är konstruerad, lika konstruerad som fiat-ekonomin. Man kan prata om den globala staden också som en framväxt av etnokratier, också som en form av fiat-kultur som växer fram. Så. Det vill säga, det är en kulturell gemenskap som är snabbt involverad i värde, liksom fiat-ekonomin involverad i värde, som inte är baserad på ett reellt värde i guld som människor har för samtal gemensamt.
Just det. Senaste globalistiska påfundet är ju Janet Yellen.
Japp.
USAs Treasury Secretary. Då blir det på svenska. Det blir väl deras Magdalena Andersson ungefär.
Ja, finansminister.
Just det.
Ja, eller, ja.
Som föreslår en ny global minimiskatt, bolagsskatt.
Ja.
För hon vill ju höja skatten själv nu då, va?
Mm, jag läste det.
Just det. Och då gäller det att ingen annan har någon lägre skatt så att företagen flyttar. Så det gäller att låsa alla så att man inte kan... inte lönar sig att söka sig till något annat land.
Ja.
Och alla stora del i det här, det var ju på det här G20-mötet då, där är det ju i stort sett bara stora välfärdsstater som alla redan har bolagsskatter på den eller över den nivån.
Mm.
Så att ingen av dem har incitament att inte stödja ett sånt här förslag.
Nej, precis.
Det här är ju synnerligen obehagligt alltså.
Ja.
Jag vet inte, sista tiden har känts väldigt globalistiskt pressande, måste jag säga.
Den är pressande för att man har bevisat att man har lyckats. Vi kommer aldrig att kunna bevisa så är det att corona var en någonting medvetet som släpptes ut för att kunna testa hur man kan kontrollera människors beteenden. Där, det kan i sig... och det är en sån förolighet vill jag inte ha på mig själv. Men vi har kunnat konstatera att man har använt och lyckats använda coronakrisen för att kunna sjösätta politiskt tvång. Som har varit fruktansvärt för givetvis de som drabbas är ju alltid världens fattigaste som har fått... som inte kan försörja sig, som drabbas hårdast av liknande tvångsmedel. Men att man har lyckats, man vet numera, och den stora faran ska jag säga, att man vet numera hur enkelt det är att strypa medborgerliga fri- och rättigheter. Nu pratar om medborgerliga fri- och rättigheter, men på det sätt så har vi varit lurade till att vi har tron att vi har fått åtminstone vissa saker genom att vi har underordnats oss etatistiska lösningar från franska revolutionen då och framåt. Men nu ska inte längre ens de gälla, utan alla ska underordnas allt större form av Prong. Och den Edward Snowden visade ju detta också, att den moderna teknologin har dels möjliggjort en enorm frihet på när det kom till internet, men också parallellt å andra sidan en möjlighet för övervakning som alla kunnat se tidigare också parallellt.
En propagandakanal utan motstycke i historien.
Ja, absolut. Och att man spelar ju på rädsla. Konstant så spelar man ju på rädsla i de här sammanhanget, på människors rädsla, för nu är det corona, men
ja, det är ju klassiskt. Det är klimatångest, det är coronaångest, det är ekonomiångest, det är allt ångest. Det är sälångest, det är skogsdödsångest, det är ozonhålsångest och så vidare och så vidare.
Ja.
Det är oerhört lätt att leda människor. Så att jag vet inte, det som alltid händer när man globaliserar saker och gör stor drift. Det finns ju en gräns på stordriftsfördelar, men ganska snart så tar stordriftsnackdelarna över, och till slut så blir det ekonomisk katastrof av det hela. Sovjetunionen. Så att det är väl det som kan sätta stopp för den här tendensen nu, därför att de röstberättigade är ju det största problemet som låter sig skrämmas.
Ja.
Att du har en elit som har planer, ja, det är klart att det finns alltid folk som har ambitioner till världsherravälde, men det är ju den röstberättigade pöbeln här som gör det möjligt, va? Det är de som är problemet.
Ja, ja, precis. Och, nej, men, och dels det att du kan kontrollera, och att det är så lätt att styra de röstberättigade till att acceptera grundläggande inskränkningar i medborgerliga fri och rättigheter utifrån rädsla, utifrån att det är ju att man, det är det man har upptäckt nu, att titta vad lätt det går att liksom, vad ska vi göra härnäst? Jo, men det här med en skatt som är gemensam för alla bolag internationellt låter ju jättebra. Eller nu EU då, som och där det enda som och där jag har sagt på ett sätt tidigare, att det enda som kan stå som motvikt till det här är en mer frihetlig och även på ett sätt mer patriotisk på ett sätt linje, där man värderar regionala och lokala och nationella strukturer i ökad utsträckning för att kunna stävja de här globalistiska tendenserna.
Det var väl 17 också, att man måste övertyga folk om att de ska vilja ha frihet. Det är, liksom det är så märkligt. De flesta vill ha trygghet, och de tror att om det blir globalt och storskaligt så blir det tryggt.
Ja, det är tvärtom.
Precis. Ja, såna är tiderna.
Yes.
Desto större behov av att vi predikar frihetens lov, småskalighetens lov, självbestämmandets lov.
Ja. Så, vad ser du för framtid, Klaus? Är du positiv till? Nej, jag menar, vad kan man göra? Vad tror du är det bästa?
Jag är alltid positiv. Vi har ju ett talesätt på svenska. Finns det liv, finns det hopp.
Ja.
Men jag är inte positiv och tror att saker kommer lösa sig av sig själv. Jag är positiv så tillvida att jag tror att man kan göra någonting. En sak som jag hoppas på, som jag tror vi kommer se ganska snart, det är kommunkriser. De flesta svenska kommuner är insolventa idag egentligen, om man skulle tillämpa normala bokföringsmässiga principer som är för företag.
Ja.
Och det här har det ju, ja, det är massinvandringen till största delen som ligger bakom det här. Och när vi får se massuppsägningar från kommuner och olika typer av service som dras in och försvinner, då finns det möjlighet, tror jag, att fånga upp missnöje.
Ja.
Gör någonting av det. Jag är ju ingen vän av liksom svenska staten så. Men vi har någonting fortfarande som vi måste slå vakt om. Och det är suveräniteten. Att vi fortfarande är en suverän nationalstat. Och det måste vi även som frihetliga slå vakt om på alla sätt. Därför att om vi förlorar det, då har vi inte kontroll över någonting längre.
Nej.
Så att därför måste vi ut ur EU, vi måste ut ur alla de här globalistiska organen, men först och främst EU, där bara måste vi ut. Och jag tror att den här nya EU skuldunionen också har skapat lite medvetenhet hos folk om det här. Och sen lägger vi då till den kommande kommunkrisen, så tror jag vi kan få en ganska bra grogrund för populism och missnöje.
Ja. Jo,
det är det vi måste ha, populism.
Tyvärr är det så att vi måste konsekvent försvara friheten och se att det är friheten som egentligen alla som opponerar sig mot det här förtrycket har som ett gemensamt värde. Det är friheten som är det grundläggande värdet, och att det inte handlar om någonting annat.
Precis.
Och det andra som det handlar om, det är också att man tror jag, att man måste söka allianser mellan nya grupper som man tidigare inte har tänkt på kanske i sin världsbild.
Jag var i ett samtal med en, jag blev inbjuden av Exakt 24 här för några veckor sedan. Jag satt i en liten diskussion med en kommunist.
Ja.
Joe Nilsson.
Okej.
Jag tror inte de har släppt den där än, men de ska släppa den.
Nej, jag har inte sett den. Men där tror jag också att det finns en det fanns någon i var det du som pratade med den, och han är Skåne, som det fanns någon skåning som har startat något kommunuppror som har varit på tapeten för ett tag sedan.
Jag minns faktiskt inte. Men i alla fall, vi hade ett väldigt intressant samtal, tyckte jag. Och vi har i stort sett samma problembeskrivning. Den här överstatligheten och även statligheten. Hur svenska staten inte längre främjar sina arbetsgivares intressen.
Ja.
Och EU då, och nödvändigheten av en Swexit och problem med FN och alla sådana saker. Där var vi helt och fullt överens. Och där skulle vi kunna samarbeta imorgon utan problem.
Ja.
Där vi skiljer oss åt är syn på egendom, mäktiga företag och sådana saker. Vad man ska göra åt sånt.
Ja.
Och om egendom är berättigat.
Ja.
Vänsterns världsbild. Om de läser lite styrkesekonomi så löser du sig, om vi säger så.
Jo.
Han är inte ond, det är en väldigt godhjärtad människa. Liksom,
det är ofta så att det är, när jag har pratat med kommunister, jag har också läst väldigt mycket kommunism som marxism i olika former. Och inte bara de nya marxismerna som har uppstått under senare tid, utan även andra. Det återkommer ju i att det är grundantagandena som teorierna är fel. Och dessutom i analysen av, om man tar till exempel, nu har jag suttit i det här programmet och kritiserat globala företag som samverkar på EU-nivå och på statsnivå för att kväsa, eller för att skapa strukturer som gynnar dem. Det är ju någonting som libertarianer kritiserar också. Och det kritiserar vi just eftersom vi tror på friheten, på fria marknader. Och den ekvationen går inte alltid ihop för dem som tror att vi är pro-kapitalister. Snarare för att vi är pro-kapitalismen. Alltså som vi är för en fri marknad. Och det gör att vi på samma sätt som vi är motståndare till ett politiskt parti som betvingar företag, är vi motståndare till storföretag som betvingar mindre företag. Och hur tvingar de mindre företag? Jo, på samma sätt som politiska partier tvingar företag, genom staten, genom subventionspolitik, genom fuffens, genom regleringar och annat sånt. Mm. Som gör att mindre aktörer inte kan konkurrera på liknande villkor. Det här är någonting som ligger i, återigen, det är samma sak som vi pratar om fiat-valuta, vi pratar om fiat-migration. Uppkomsten då av etnokratier och globala storstäder, det har samma nämnare, det vill säga tvånget av ekonomiskt handlande. Och att man inte tror på den privata äganderätten som en förlängning på rätten att äga sig själv och sin kropp och sitt arbete.
Mm.
Det är där i som grundproblemet bottnar i att arkitekter tror att andra människor som de bygger hus åt kan nöja sig och helst vill bo i miljöprogram. Eller vill ha en modern arkitektur som är i svensk tappning enormt förfulad mest. Nej, det är snarare så att så som du vill bo så vill vi också bo. Också som ja, det är på samma nivå. Det är där vi hamnar. Det är friheten är den bästa lösningen.
Ja, så är det ju. Så är det ju. På tal om småskalighet så kan jag slå ett slag för folkungen.se som tagit fasta på den här idén om småskalighet och socknar och sådär. Så.
Ja, jag såg att du hade lagt ut en stänkare om det på min SES. Jag har inte varit inne själv och tittat på det, men är det ett nytt projekt som...
Ja, det är ett nytt projekt.
Som du har dragit igång, ja.
Nej, inte jag, men jag rekommenderar det.
Du rekommenderar den, okej. Okay. Det är en socialt närstående som har...
så kan man säga det.
Okej, okay. Det är en socialt närstående som har byggt. Ja, men det är jätteroligt.
Starkt influerad av Misesrörelsen.
Ja, men roligt.
Kopplat med svensk historia och folkungarna, en av våra tidigaste frihetskämpar mot centralisering och statsmakt.
Ja, absolut. Absolut. Och det är någonting som jag själv gärna har velat poängtera, det att den svenska historien är fantastisk till vår fördel av flera skäl. Det här är ett av de skälen, men vi har ju andra exempel på kamp mot under Engelbrektsson mot utländska fogdar som krävde skatter, Engelbrektssången. Svensk historia är en frihetlig historia eftersom den oftast handlat om allmogens kamp mot figurer som Birger Jarl och tyska fogdar och så.
Ja, visst.
Kungar som har våldsgästat bönder och vilat så. Och en anledning till det är att våra svenska bönder har alltid varit fria och pratar om odalbönder alltid har ägt sin jord. Och det har skapat i Sverige, om man jämför till skillnad från Tyskland exempelvis då, har skapat en historia som är libertariansk faktiskt.
Mm.
I större utsträckning än tysk historia där man hade feodalherrar. Vi har inte haft feodalism på det sättet i Sverige som man hade i Tyskland och i Frankrike. På grund av att våra bönder har ägde sin egen jord. Och det i sin tur skapade en större frihetslängtan. Och det är ju den största tragedin är Gustav Vasa och det som händer när man krossar in Stacke och därefter.
Och Birger Jarl som ännu tidigare.
Ja, och Birger Jarl. Alltså det är sjätte etapper. Men Sosse-Sverige mot det här frihetliga Norden och frihetliga Sverige så har ju Sosse-Sverige kommit som i gustaviansk och birgeriansk anda då har byggt upp.
Ja, det är bara en naturlig fortsättning på det där.
Ja.
Och allt som händer nu, det har redan hänt. Ta de här tyska fogdarna, utländska fogdar. Man har alltid använt utländska krafter på det sättet som man gör idag. Då.
Ja.
För att kuva den egna befolkningen och beskatta dem och styra och ställa dem. Så att det är heller ingenting nytt, utan det har också gjorts många gånger.
Ja.
Så det finns mycket att lära sig av historien. Helt klart.
Yes. Absolut.
Bra. Ja, men då har vi pratat lite globalism och lite också försökt lite hopp inför framtiden och hopp från baktiden.
Ja. Jag säger en sak till.
Ja, ja.
Förlåt att jag kommer att tänka på det. Apropå globalism som ism. Det handlar inte såklart om att många förväxlar globalisering med globalism. Ja, det finns en politisk globalisering som är påtvingad och konstruerad från politiskt håll och från så. Men det finns också någonting som vi helt är för, det vill säga fria marknader och fri rörlighet av kapital och tjänster och varor och så. Det är inte, har inte med globalism att göra i vår mening, utan det är någonting naturligt att ja, du kan sälja en produkt som tillverkas i Sverige, i Japan exempelvis. Det är inte kontroversiellt. Det är inte den typen av globalisering som, eller att du kan chatta med personer från andra sidan jorden på internet eller utbyta idéer, åsikter och tankar. Det är en positiv form av internationalisering som man kan, kanske kan kalla det för, eller global ekonomi.
Ja, det är någonting helt annat, globalisering.
Ja. Sen är det ju... Ibland kan inte få skilja på det här. Så
nej, precis.
Jag vill bara säga. Mm.
Men sen är det ju också en sak att en viss del av globaliseringen är inte heller nödvändig eller naturlig. Om vi säger att jag inte kan köpa en svensktillverkad skruv av en viss dimension som jag kanske måste köpa från Kina. Men att den en gång tiden kanske har tillverkats i Sverige, men inte längre. Alltså det är mycket produktion som har flyttat från de här blaffiga välfärdsstaterna därför att det går inte längre att driva viss verksamhet här på grund av skatter och regler och miljölagstiftning och arbetslagstiftning och så vidare. Va?
Yep.
Och därför har man tvingats till globalisering också.
Mm.
Så att globalisering i sig är inget ont, men till den grad som globaliseringen har drivits idag, det skulle jag vilja mena är konstgjort.
Ja.
Och det visar sig också i kristider hur känsligt ett sånt här system blir när det inte går att få tag på grejer därför att ja, men det är på andra sidan jorden och nej, det går inga transporter nu eller en båt har fastnat i Panamakanalen och nej, ja, man får vänta och så vidare.
Ja.
Eller de här vaccinerna nu om man tror på det. Ja, nej, de får inte exporteras från det landet därför att vi vill att det blir alltså en typ av ekonomisk krigföring över det hela också då.
Mm.
Det blir känsligt.
Ja, jag håller helt med.
Så att två sidor av myntet. Det är skillnad på globalism och globalisering, helt klart.
Ja, toppen.
Då så. Super. Tackar för idag.
Stort tack, Klaus. Kanske inte var så mycket nytt, men det var i alla fall spännande. Och jag är tacksam alltid att prata med dig. Så.
Ja, det är alltid trevligt. Om inte någon annan gillar det så har vi roligt.
Ja, ja precis.
Ja. Ja,
okay. Ta hand om det. Tack, hej.
Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla kroppar runnit svälla och älv och sjöar bryta isens band och munter bäckarna mossan kvälla, det skimrar gult vid minsta dikeskant, det lyser violett kring.